Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
Not merely peace in our time, but peace in all time.
Continued cooperation for world peace. All those who have fought against oppression.
This country deserves a break from politics and a permanent break. I'm talking about Brexit.
Hej och välkomna till Utrikespodden, avsnitt nummer 3, säsong nummer 2 med mig Axel Hellman, och med mig har jag Sebulon Kalander. Hej Sebulon.
Hej, hej Axel.
Kul att vara tillbaka. Vi hade egentligen inte sagt något tema inför just det här avsnittet i förväg, men när vi satt och gjorde vår prepp här under dagen så insåg att vi har någon sorts tema i några av de punkter vi ska prata om idag. Nämligen hur historiska konflikter lever kvar och hur de kan fortsätta att forma samhällen och länder och liksom internationella relationer långt efter att de till synes har lösts. Vi har ett par punkter vi kommer fokusera på idag. Vi kommer ha lite spaningar från FNs generalförsamling. Vi kommer prata om konflikten i Nagorno-Karabach. Vi kommer prata om Rwanda. Och så kommer vi att prata om jubileet av Tysklands återförening. Ingen vidare housekeeping idag. Vi kan säga att vi är väldigt exalterade. Vi kommer att få välkomna väldigt intressanta gäster väldigt snart. Så håll utkik, så kommer vi att annonsera mer om det antagligen närmsta veckan, hoppas vi på. Jag tänkte innan vi kommer in på de här konfliktspåren som vi ska kika på, så tänkte jag bara börja med att titta lite kort på FN. Varje år i september så samlas ju FNs generalförsamling, om man ska säga liksom den stora delen av FN, där ju nästan alla världens länder är representerade i New York för årliga möten. Och de här året så anpassade man det här till ett digitalt format, och jag måste nog tyvärr säga att mitt främsta intryck är att det inte var så mycket intryck i år. Jag vet inte om du håller med sig, men jag tycker generellt sett även att det har liksom blivit väldigt lite fokus på FN och på det här mötet, som annars brukar vara väldigt omskrivet och få väldigt mycket uppmärksamhet. Och jag tror att det visar på att det är ganska stor del hur svårt det kan vara att genomföra diplomatiskt och politiskt arbete utan att faktiskt kunna träffas. Och vi har ju pratat väldigt mycket om liksom, i bredare samhällsdebatten de senaste månaderna, om hur digitaliseringen har skyndat på, vilka möjligheter det finns att ha möten digitalt och så vidare. Men jag tycker att här ser man verkligen ett tydligt exempel där det är väldigt, väldigt svårt. För att förklara lite hur jag tänker det, så är det så att FNs generalförsamling inte ha särskilt mycket direkt makt. Men jag skulle säga att man har ett otroligt stort inflytande ändå. Dels är det en väldigt viktig markör, tycker jag, när världens ledare kan enas kring en fråga eller komma med ett uttalande. Och det kanske främst är här som FN kan spela en viktig roll, inte genom att ta direkta beslut, men genom att sätta agendan för det politiska och diplomatiska arbete som behöver ske på den internationella nivån. Det är en otroligt viktig och, tycker jag, ofta förbisedd del av det internationella samarbetet. Det andra är ju det arbete som kanske inte sker i de officiella mötena, men vid sidlinjerna. Att samla världens ledare ger ju en enorm möjlighet att nätverka, men också att driva förhandlingar även utanför den officiella agendan. Och det brukar man ju se just i New York den här tiden på året. Jag tänker till exempel på härom året när Emmanuel Macron nästan fick till ett möte mellan Donald Trump och Irans president Hassan Rouhani, som en del i den franska presidentens försök att rädda kärnteknikavtalet med Iran. Och ingenting av det här är ju möjligt nu, och det blir såklart något urvattnat när man då ser världsledare läsa in officiella meddelanden via videolänk istället. Och jag tycker det är ganska synd. Från ett svenskt perspektiv är det ju såklart EU som är vårt viktigaste utrikespolitiska forum, något som vi pratat om tidigare, och vi pratar även ganska ofta om NATO i podden. Men när det kommer till att faktiskt samla hela världen och kunna föra diskussioner eller sätta den riktigt internationella agendan, då finns det inget som riktigt kan mäta sig med FN och den här typen av möten. Och jag tycker att är det någonting vi hade behövt nu med tanke på coronakrisen, den ekonomiska krisen och alla andra konflikter vi ser nu, några av dem vi kommer att prata om idag, så är det någonting som vi verkligen hade behövt se ett fokus på globalt samarbete och på multilateralism. Med det sagt då, så kanske vi ska gå vidare till dagens första fördjupning, första konfliktfördjupning. Jag tror många som lyssnar har sett på nyheterna eller läst om nya strider i ett område som kallas för Nagorno-Karabach. Sebastian, jag vet att du har väldigt bra koll på det här. Du har följt det lite närmare. Jag tänkte att om vi liksom tar det från början. Jag tror inte alla riktigt känner till vad det här handlar om. Vad är bakgrunden till Nagorno-Karabach-konflikten?
Ja, Nagorno-Karabach, det är en av de så kallade frysta konflikterna i det postsovjetiska området. Alltså det är konflikter som uppstod i samband med att Sovjetunionen upplöstes och att nedtryckta motsättningar, ofta mellan olika etniska grupper, blossade upp. Och att man beskriver de här konflikterna som frysta, det är för att de inte har fått någon slutlig lösning. Utan ofta vad som finns på plats är ett vapenstillstånd eller någon annan form av kall fred. Och med jämna mellanrum så hettar de här konflikterna upp igen, och då krävs det ofta att internationell medling för att kyla ner situationerna. Och det finns frysta konflikter i Georgien, Moldavien, numera i Ukraina, också då Nagorno-Karabach, vilket är en utbrytarenklav från Azerbaijan. Och det bor ungefär 150 000 personer i Nagorno-Karabach, varav de flesta är etniska armenier. Men som jag precis sa, så formellt så tillhör territoriet Azerbaijan. Det här är kärnan i konflikten, kan man säga. Och den går att spåra långt tillbaka i tiden. På 1920-talet så beslutade Josef Stalin, som var Sovjetunionens diktator, om att Nagorno-Karabach skulle tilldelas Azerbaijan, men vara ett självstyrande område. Och det här kan sägas ha varit en del av hans slags söndra och härska politik. Det spelar inte kanske jättestor roll så länge Sovjetunionen fanns och alla de här olika republikerna var en del av samma stat. Men mot slutet av Sovjetunionens existens så började spänningarna tillta i det här området. Och när Sovjetunionen upplöstes, så i samband med det så uppstod en konflikt som utbröt i ett regelrätt krig mellan 1992 till 1994, där uppemot 30 000 människor dog, flera hundratusentals människor från båda sidor var tvungna att fly, och många bor än idag i flyktinglägren i antingen Azerbaijan eller Armenien. Och man förde fredsförhandlingar fram och tillbaka under kriget, och med hjälp av de regionala stormakterna, Ryssland, Turkiet, Iran och den så kallade Minskgruppen som är en del av OSSE, alltså Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, så lyckas man få parterna att enas om en vapenvila under våren 1994. Och efter det här vapenstilleståndet så har det funnits förhandlingar där de Minskgruppen har försökt medla. Och Minskgruppen leds då av USA, Ryssland och Frankrike. Men man har inte lyckats få till någon varaktig fredslösning, utan friktionerna och disputen är för stor helt enkelt mellan Armenien och Azerbaijan. Och Nagorno-Karabach har utropat sig själv som en självständig stat, men det finns inget land som erkänner Nagorno-Karabach, inte ens Armenien som ett eget land. Men Armenien kan ju då sägas vara en beskyddare för Nagorno-Karabach. Och det finns sen kriget skyttegravar längs konfliktlinjen som på många sätt påminner om första världskrigets skyttegravar. Och med jämna mellanrum så har det då uppstått stridigheter mellan Armenien och Azerbaijan. Och senast då innan det här så såg vi sådana stridigheter 2016. Och där dog över 100 människor. Men nu är vi tillbaka här igen.
Intressant, Sebron, just med den här bakgrunden. Jag menar, jag kommer ihåg att jag har läst mycket om de här frusna konflikterna. Och jag menar, när du berättar det på det här sättet så ser man ju tydligen att det ändå finns en viss dynamik som påminner om det vi sett i till exempel i Ukraina och konflikten där. Men du säger att det har blossat upp strider liksom i jämna mellanrum. Det var ändå ett tag sedan det här skedde senast. Varför har det här dykt upp? Varför händer det här nu? Vad är det som har hänt som har fått stridigheterna att blossa upp nu igen?
Ja, det är en bra fråga. När vi spelar in det här avsnittet så har det pågått ungefär en vecka. Och det råder fortfarande ett slags krigets dimma kring allt som har skett och som pågår. Och båda sidorna skyller på varandra. Men någonting som är lite speciellt just den här gången, det är att Turkiet har gått in mycket starkare på Azerbaijans sida. Turkarna stödjer Azerbaijan med vapensystem och enligt uppgifter har man också skickat legosoldater från Syrien för att stödja Azerbaijan, vilket är en taktik som Turkiet också har använt sig av i Libyen. Och de senaste åren har också Azerbaijan med hjälp av olje- och gasintäkter investerat väldigt mycket i sin militär. Och idag så är den azeriska försvarsbudgeten flera gånger större än hela Armeniens statsbudget. Så det råder en ganska stor asymmetri mellan Armenien och Azerbaijan. Men Armenien i sin tur är en traktatsallierad med Ryssland genom försvarspakten CSTO. Och Ryssland har faktiskt trupper på plats i Armenien. Så rent hypotetiskt så skulle Ryssland kunna gå in för att stödja Armenien. Men då måste Armenien själv angripas, för att Nagorno-Karabach är då internationellt sett inte en formell del av Armenien. Men skulle strider spela över till Armenien, och vilket det finns tecken på, då kan saker och ting förändras.
Intressant, som vanligt hör vi liksom hur det finns en mycket större dimension till den här konflikten än det område där den faktiskt direkt utspelar sig. Och du sa ju precis att när vi spelar in det här så har de här senaste stridigheterna pågått ungefär en vecka, så jag förstår att det kan vara svårt att komma med liksom någon tydlig framåtblick, men vad tror du att man kanske skulle kunna vänta sig sker härnäst?
Den stora farhågan är att vi kan se ett nytt fullskaligt krig, och på vissa sätt kan man säga att vi är där redan nu, eller att det kommer inte gå att stoppa. Bara idag har vi sett hur striden har trappats upp, och enligt uppgifter så angriper man nu varandras städer, vilket ju är oerhört allvarligt, inte minst eftersom det riskerar oskyldiga människors liv. Och sen finns ju då den här ytterligare dimensionen som vi var inne på, där det finns en risk att både Ryssland och Turkiet skulle kunna dras in i den här konflikten, Ryssland på Armeniens sida och Turkiet på Azerbaijans sida. Och det skulle ju ha enorma implikationer inte bara för Kaukasusområdet utan för hela Europa. Som Ryssland är en stormakt och Turkiet är en medlem av NATO. Så det är ju superviktigt nu att vi har internationell medling. Och här kan ju Sverige spela en roll. USA är tyvärr inte jätteaktivt just nu. Och en faktor där är väl att det pågår ett presidentval i USA. Så man är rätt upptagna i Washington med annat. Men Sverige kan spela en roll. Utrikesminister Ann Linde var precis på besök i Georgien. Och där diskuterade hon bland annat då Nagorno-Karabach-frågan. Och nästa år så är Sverige ordförande i OSSE. Vi kan ge oss en förstärkt roll i regionen. Eftersom vi då har den här så kallade Minskgruppen, där även Sverige, som även Sverige är en del av. Men troligtvis, eller förhoppningsvis, så det bästa scenariot som vi kan se framför oss nu, det är väl att det här återgår till en slags frusen konflikt, där man har ett, kanske har en lågintensivt utbyte av olika angrepp och liknande, men som inte trappas upp då till ett fullskaligt krig. Och från rysk sida så är det väl det i Moskvas intresse, för att Ryssland har ju väldigt länge använt de här frusna konflikterna som ett sätt att ha inflytande på andra länder. Exempelvis då med Georgien, där man har Sydossetien och Abkhazien, och genom att hålla den konflikten vid liv så har Ryssland lyckats förhindra Georgien från att närma sig EU och NATO mer. Och det är lite samma sak här. Men så det finns en risk att det här kan bli, det kan utbryta ett nytt fullskaligt krig. Och det skulle ha enorma implikationer för alltså det närområdet i synnerhet. Det skulle kunna ha ännu större implikationer om både Ryssland och Turkiet drogs in. Så ja, det är ju väldigt bekymmersamt. För att vara som ett understatement.
Jag tycker det är sant också att du får in den om man ska säga så, liksom den europeiska dimensionen och vilken roll Sverige faktiskt spelar. Jag tror vi ibland ofta inte kanske tänker så mycket på den här regionen och det här området. Men det är ju en där vi dels historiskt sett har sett konflikter mellan de olika stormakterna. Och som också, som du pekar lite på här, faktiskt får stor betydelse för oss här i Europa. Jag skulle faktiskt åkt till Armenien typ, ja, vad var det, i början av året. Det blev tyvärr inställt och det känns som att det inte kommer bli av över en överskådlig framtid. Men då var just en av de saker som det var tänkt att vi skulle diskutera relationen mellan Ryssland och västvärlden och lite titta på hur den spelas ut i den regionen. Det känns, Evelon, på det du säger som att det här är ännu en konflikt eller ännu ett ämne som vi får lägga till listan med saker som vi antagligen kommer behöva återbesöka i podden längre fram.
Absolut.
Jag tänkte i så fall gå vidare till en annan story som jag först hittade i New York Times och som verkligen fångade mitt intresse. Och jag tror inte att den fick så mycket uppmärksamhet eller har fått så mycket uppmärksamhet, i alla fall inte i svensk media. Sebelon, har du sett filmen Hotel Rwanda?
Jag har faktiskt aldrig gjort det.
Jag tror att flera lyssnare har sett den här filmen eller i alla fall hört talas om den. Den utspelas i alla fall under folkmordet i Rwanda. Och vad filmen handlar om är hur en hotelldirektör under den här tiden räddar flera hundra människors liv under det här folkmordet genom att erbjuda dem en fristad i ett lyxhotell som han drev. Och den här filmen som kom ut, jag tror det var för 15 år sedan ungefär, den är baserad på en sann historia, och huvudpersonen som filmen till stor del kretsar kring är en man vid namn Paul Rusesabagina, som ju har av uppenbarliga anledningar blivit något av en frihetshjälte och människorättsikon, framförallt sedan den här filmen kom ut. Han har däremot levt i Europa och USA under en väldigt lång tid och har till allt större grad börjat kritisera Rwandas nuvarande president Paul Kagame. Och nu sitter Rusesabagina helt plötsligt häktad i Kigali, alltså i Rwandas huvudstad, där han är anklagad för bland annat terrorism. Och det som gör den här storyn ännu mer häpnadsväckande är hur han hamnade där. Som jag sa, han levt i Europa och USA under många, många år. även om man har rest runt om i världen väldigt mycket för att ge tal och så vidare. Man har alltid hållit sig undan sitt hemland för att han inte har känt sig trygg där. Och nu verkar det som att han flög till Dubai där han bytte till ett privatjet som han trodde skulle ta honom till Burundi. Där han var inbjuden att ge tal, men istället blev han flugen till Rwanda där han grep så snart planet landade. Och nu sitter han alltså häktad i Rwandas huvudstad och det är oklart vad som kommer hända med honom härnäst. Och jag liksom hoppade direkt på den, för det känns som att den här storyn har liksom alla komponenter av någon sorts modern spionthriller. Men om vi ska ta ett steg tillbaka så tänkte jag att vi kanske i vanlig ordning behöver lite bakgrund till vad det faktiskt är som händer här. Och framförallt titta lite närmare på det som hände i Rwanda under 90-talet och framförallt det folkmord som ägde rum våren 1994. Jag tror att många känner till det här, men det är värt att belysa ändå. Det är en helt fruktansvärd episod, såklart i Rwandas historia, som har format det landet. Men jag tycker också att det är tydligt att det här är någonting som har format omvärlden och framförallt vår syn på vilket ansvar omvärlden har att ingripa när det sker övergrepp mot ett annat lands befolkning. Så bear with me, så ska jag bara ta en kort historik och liksom sammanfattning av det som hände. I Rwanda, som innan det blev självständigt var koloniserat först av Tyskland och sedan Belgien, så består befolkningen framförallt av två huvudgrupper, Hutu och Tutsi. Och majoriteten av invånare är Hutu. Men traditionellt sett så är det Tutsi som har haft mest makt. Och i slutet av 50-talet, alltså bara några år innan Rwanda blev en separat självständig stad, så tog Hutu-gruppen makten under vad som var en väldigt lång och våldsam kampanj under vilken en stor del av Tutsi-befolkningen flydde till grannländerna där de etablerade sig i exil. Men en del av de här flyktingarna formade en motståndsgrupp som kallades den Patriotiska fronten, eller RPF. Och den invaderade Rwanda i början av 90-talet. Någonting som ledde till ett flera år långt inbördeskrig innan man till slut slöt ett fredsavtal 1993. Men spänningarna i landet levde ju till stor del kvar. Så, våren 1994 så var landets president Juvenal Habyarimana, som var Hutu, på väg tillbaka till Kigali när hans plan blev nedskjutet. Och det är här som brukar ses som den direkta gnistan till folkmordet. Hutu-extremister hävdade nämligen att det var Patriotiska fronten som låg bakom den här attacken och de började därmed en systematisk attack mot Tutsi-rwandierna. Och det här var upploppet till det som blev ett av de blodigaste inslagen i modern historia. Över bara 100 dagar brukar man säga så mördades uppskattningsvis 800 000 människor. Många slogs eller höggs ihjäl med väldigt enkla vapen som påkar och machetes. En helt oerhört blodig och liksom våldsam episod. Det är svårt att ens greppa vidden av det. Frågan är ju också såklart vad omvärlden gjorde och svaret är i princip ingenting. FN hade trupper i Rwanda, Belgien hade trupper i Rwanda, men man fick inget mandat att faktiskt göra något. Så vill man ha ett tydligt exempel på hur det så kallade internationella samfundet har misslyckats med att förhindra konflikter och försvara människoliv, så är det här ett av de tydligaste och allra hemskaste exempel man kan hitta. Och framförallt så var det så att USA var helt passiv under det här folkmordet, delvis bara för att man året tidigare hade försökt ingripa i Somalia, någonting som ledde till att flera amerikanska soldater dog och Clinton-administrationen var oerhört mån om att inte dra in USA i flera liknande situationer. Det finns det dessutom en annan film om Black Hawk Down, men det får vi spara till ett annat avsnitt. Och Sebulon, du och jag har tidigare pratat om Samantha Power här i podden, som bland annat var Barack Obamas FN-ambassadör. Och hon blev först känd när hon skrev en bok om hur USA historiskt sett har varit passiva under folkmord, bland annat just i Rwanda. Så bara just på det ämnet så tror jag att det finns en större diskussion för oss kanske ha här i podden längre fram om just liksom det internationella ansvaret gentemot sådana här konflikter som vi kanske borde fokusera på vid ett annat avsnitt.
Jag håller med, men jag är lite nyfiken att fråga, hur har utvecklingen sett ut i Rwanda åren efter folkmordet?
Ja, alltså folkmordet tog till slut, det tog i slut när den här Patriotiska fronten lyckades ta makten under sommaren 1994. Och sedan dess har landet till största delen styrts av deras ledare Paul Kagame. Även om det bör liksom flikas in i att som ett resultat av konflikten i Rwanda så har det varit väldigt mycket stridigheter bland annat i Kongo. Så jag vill vara tydlig med att jag liksom förenklar historien lite grann här, delvis i mån av tid. Men Paul Kagame kom alltså till makten och han har till stor del blivit väldigt prisad för vad han har åstadkommit. Han tog i princip ett litet land som var sönderslaget av våldsamheter, inbördeskrig, och lyckades genom flera reformer bygga vad som i många mått mätt är ett väldigt framgångsrikt land. Man har fått fart på den ekonomiska tillväxten, man har stärkt saker som sjukvård, se till att Rwanda ligger i framkant när det gäller jämställdhet och så vidare. Och framförallt så har man inte sett nya utbrott av den här typen av våldsamheter. Jag bodde ju i Kenya för ungefär 10 år sedan. Jag minns väldigt tydligt om hur man pratade om Rwanda och vilka framsteg man gjort där. Och jag kommer ihåg saker som folk alltid pratade om, hur välskött Rwandas huvudstad Kigali var och hur rent och snyggt det var där. Det är liksom ett tydligt minne jag har från den tiden. Samtidigt så har Paul Kagame, den nuvarande presidenten, haft makten i typ 25 år. Och det kommer en rad oroväckande rapporteringar om hans auktoritära ledarskap och ledarstil och hur oppositionella ledare tystas i landet. Och det finns till och med en rad rapporter om hur kritiker till regeringen har dött under väldigt oklara omständigheter. Och det är lite här den här storyn som jag först berättade om kommer in. Det är mot Kagames ledarskap som Rosesa Bagima har börjat uttala sig allt mer. Och det har lett till en sorts eskalerande konflikt mellan honom och presidenten. Och som jag förstår det nu så ska Rosesa Bagima för ett tag sedan ha spelat in en video där han bland annat hävdar att Rwanda måste ha en ny regering oavsett vilka medel som används. Och det är delvis därför som han nu sitter åklagad för att ha uppmanat till våld mot regeringen. Så det är en komplex historia det här. Det är otroligt mycket bakgrund. Men det jag tycker är så fascinerande med den här historien är delvis hur den visar på att historien ofta lever kvar och formar ett samhälle långt i efterhand. Hur man kan se hur såren efter tidigare konflikter faktiskt lever kvar. Och det är någonting som jag tänkte att vi skulle prata vidare om när vi går vidare till Tyskland, som jag vet att du vill prata lite om idag.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
På tal om liksom historiska konflikter och historiskt splittrade länder, så tänkte jag att vi skulle prata lite om Tyskland, som faktiskt har firat 30-årsjubileum av återföreningen. Kan inte du berätta lite om det? Hur har den här återföreningen gått till och vad är den liksom historiska bakgrunden till det här?
Precis, så häromdagen så var det 30 år sedan Öst- och Västtyskland återförenades till ett Tyskland. Och det föregicks ju såklart av att Berlinmuren föll året innan, den 9 november. Och det var ju någonting som jag var med att fira förra året när jag och ett par vänner var i Berlin och träffade företrädare från civilsamhället, politiken och så vidare. Men så efter Berlinmuren föll, så det var ju inte bara att nu var Tyskland återförenat, utan det var ju en ganska komplicerad process. Och det var ju två saker som man behövde göra parallellt. Dels komma på sätt att integrera Östtyskland i Västtyskland, och det var ju många problem kopplat till det, eftersom det var en väldigt stor obalans i de två staterna sett till den ekonomiska utvecklingen under 4 decennier. Västtyskland hade haft en fantastisk utveckling medan Östtyskland var en del av det totalitära östblocket. Man hade ju haft vitt skilda politiska system, annorlunda social utveckling. Östtyskland var en polisstat Så dels hade man ju den dimensionen. Och sen fanns det också den internationella aspekten. Tyskland hade ju blivit uppdelat efter andra världskriget av de vinnande staterna, för man ville förhindra att Tyskland återigen skulle kunna bli en offensiv, aggressiv makt. Och det fanns farvågor efter Berlinmuren föll om vad ett återförenat Tyskland skulle innebära för Europa. Både Storbritanniens premiärminister Margaret Thatcher och Frankrikes president François Mitterrand hade sina reservationer. Däremot så var USAs president George H.W. Bush, alltså George Bush senior, han gav sitt helhjärtade stöd. Och lika viktigt var väl också att Mikhail Gorbachev i Sovjetunionen också ställde sig positiv till att Tyskland återförenades. Och lösningen blev att det nya Tyskland skulle knytas ännu hårdare i såväl NATO som Europeiska unionen. Och det var då ett sätt att hantera den här stora ekonomiska och demografiska kolossen i Europas mitt som är Tyskland, skulle kunna utvecklas på ett sätt som fick dess grannländer att känna sig trygga med riktningen för Tyskland. Och det sägs att i ett möte mellan den franska presidenten Mitterrand och den tyske förbundskanslern Helmut Kohl ska François Mitterrand ha sagt att ge mig Deutschmark så ger jag dig Tyskland. Och med det menade han att man skulle skapa den gemensamma europeiska valutan, det som blev euron, i utbyte mot att Tyskland skulle kunna återförenas. Och det blev ju också sen utfallet.
Intressant att få den liksom kontexten. Jag kan tänka själv, någon som är född på 90-talet, att liksom uppdelade Tyskland och kalla kriget känns otroligt avlägset, men när du berättar det så inser man att det var ju bara just 30 år sedan som Tyskland återförenades. Men om vi tar avstamp i det här 30-årsjubileet och de klyftor och skillnader som ändå fanns mellan öst och väst, hur lyckad skulle du säga att den här återföreningen har varit, och hur lyckad skulle andra bedömare säger att den här återföreningen har varit?
Till att börja med så håller jag helt med om att det känns jättekonstigt att Tyskland skulle vara ett delat land. Men för våra föräldrar så är väl kanske dagens situation som på något sätt är anomalin från hur det var när de växte upp. Och man blir då väldigt ödmjuk för historien och för hur saker och ting kan utvecklas. Men som jag var inne på så var det ju inte en friktionsfri process, inte alls. Och än idag så finns det ojämlikheter mellan det som var Västtyskland och det som var Östtyskland. Och bara tills rätt nyligen så pågick det fortfarande stora ekonomiska transfereringar från väst till öst. Det fanns en särskild skatt vars intäkter skulle gå till att bygga upp infrastruktur och jobbmöjligheter i Östtyskland. För det hade ju då varit en kommunistisk stat med, även om Östtyskland var relativt sett till andra kommuniststater mer välställt, så var det fortfarande betydligt sämre än i Västtyskland. Och sen hade man ju också aspekter med att DDR, alltså Östtyskland, hade varit en polisstat, en auktoritär eller totalitär stat, och det var man ju också tvungen att konfrontera. Och så man öppnade ju upp Stasi-arkiven, alltså det hemliga polisarkiv. De flesta officerarna i den så kallade Volksarmé, alltså DDRs armé, fick sparken, och så försökte man införliva dem i den västtyska armén, Bundeswehr. Och det var inte heller helt problemfritt. Och jag har fått berättat för mig att tydligen så har man idag på tyska officersutbildningar bland annat informationspunkter om att man ska inte slå sina soldater. Vilket ju är någonting fruktansvärt att höra, att man måste informera om det. Men det ska då, som jag har fått lära mig, vara en slags kvarleva från problem som man fick med sig från DDRs armé, när den inkorporerades i den västtyska armén. Och sen tittar man på den politiska kartan i Tyskland, så är det framförallt då i det forna Östtyskland som ytterkantspartierna som Die Linke och Alternativ för Deutschland där de är dominanta. Och där finns det också tyvärr ganska starka högerextrema grupperingar som har sina fästen då. Så man kan fortfarande se spår av den här uppdelningen även med 30 år efteråt. Men jag skulle väl ändå säga att man har lyckats med att skapa en slags ny tysk identitet som bygger på att man är en demokratisk stat där man respekterar mänskliga fri- och rättigheter och man är en självklar del av Europa. Och det är ju någonting som kanske har en tanke som upplevt påfrestningar de senaste åren i och med eurokrisen. Men min uppfattning är, och tittar man även på mätningar, så har tyskar idag en väldigt självklar europeisk självbild, vilket är väldigt betryggande skulle jag säga. Har du någon egen tanke kring det?
Nej, alltså jag är så oerhört fascinerad av den här liksom moderna tyska historien som du beskriver, just de här klyftorna, framförallt kanske mellan öst och väst och de splittringar som det har lett till. Och jag tycker, jag kan bara passa på att rekommendera DNs förre Berlin-korrespondent Lina Lund. Hon tycker jag kanske bättre än de flesta verkligen lyckats fånga hur det där fortfarande lever kvar till stor del i det nuvarande tyska samhället. Hon har liksom många reportage där hon beskriver hur till exempel Östtyskland fortfarande lever kvar i en ganska problematisk ekonomisk situation och hur det i sin tur liksom påverkar det tyska samhället i stort och den tyska politiken. Så det är verkligen läsvärt att kolla upp. Trots det, när man har det i åtanke och när jag hör det du säger nu, så kan jag inte hjälpa att tycka att det som är anmärkningsvärt idag 2020, 30 år efter återföreningen, kanske inte är hur splittrat Tyskland är på många punkter, utan just hur enat det står mot bakgrund av den här otroligt komplicerade historien. Så det ska väl vara liksom mitt lilla instick i den här debatten.
Jag tycker det är en väldigt bra poäng. Jag försökte antyda till det också att det är ju enkelt att stirra sig blind på de problem som kvarstår. Men överlag skulle jag säga att det är lite av en framgångssaga. Och det känns väldigt bra att man har lyckats skapa det här nya Tyskland som har en trygg europeisk identitet och som alla ser som en självklar del av Europa. Och det ska vi inte underskatta när vi har alltså hela 1900-talets historien i backspegeln. Sen är det intressant att se nu vad som kommer hända efter att Angela Merkel lämnar kanslerämbetet, vilket ju är inom en snar framtid. Och hon har ju varit en väldigt dominant politisk person under den här post kalla kriget-tiden. Hon har ju varit kansler sedan 2005 och innan dess så hade hon ju också flera framträdande positioner. Så det ska bli intressant att se hur Tyskland utvecklas vidare, och inte minst då, som vi nog tycker är mest intressant, i utrikespolitiken, där Tyskland av historiska skäl har varit motvilligt till att spela en alltför framträdande roll i internationell politik. Och vi får se då om, med det ökande avståndet tidsmässigt från det förflutna, om Tyskland är redo att axla en slags tyngre börda i världspolitiken.
Det är intressant såklart att få liksom Angela Merkel-vinkeln på det hela. Jag tänker till exempel på det som Ben Rhodes återberättar i sina memoarer om när Barack Obama och Angela Merkel har ätit middag mot slutet av Obamas tid som president. Och på vägen därifrån så säger Obama någonting i stil med att liksom, stackars Merkel, nu står hon ensam kvar. Som den typen av europeisk ledare. Han var såklart fullt medveten om vad som skulle komma i USA och vad det skulle innebära för presidentskapets syn på multilateralism och öppenhet och så vidare.
Och där kan man, ursäkta, men där kan man ju flika in också, vilket jag glömde att nämna, att Angela Merkel är ju nästan en slags personifiering av den här resan för Tyskland. För hon föddes ju i Hamburg, som är en del av Västtyskland. Men hennes familj flyttade sen till Östtyskland. Hennes pappa var en präst. Så hon växte ju upp i DDR och i det systemet. Och sen när Berlinmuren föll så fick hon en roll i ett politiskt uppstartsparti då, i Östtyskland, som senare kom att inkorporeras i det västtyska CDU. Och sen tog hennes politiska karriär fart. Men på något sätt så är hon förkroppsligandet av den här resan för Tyskland. Så när hon lämnar kanslerämbetet så kan man också säga kanske att det är slutet för ett kapitel för Tyskland.
Det är intressant, för det kopplar ju an till det vi pratade om i ett tidigare avsnitt. Ett annat land till öst där en ledare började sin politiska bana vid exakt samma tidpunkt på mer eller mindre samma plats i det forna Östtyskland. Vladimir Putin var ju utstationerad KGB-agent i Dresden vid den här tidpunkten vid kalla krigets slut, och det har ju ofta beskrivits som en formativ period i liksom hans syn på den internationella politiken och internationella system. Men Zevlon, bara kort mot bakgrund av det här som en sista fråga, givet alla motsättningar, givet den omvälvande resan i tysk politik, hur skulle du säga att Tyskland ser på sin roll, kanske framförallt i Europa idag? Vilken typ av land är Tyskland och vad vill man åstadkomma?
Det är en bra fråga, och det kom en intressant mätning från säkerhetskonferensen i München bara häromdagen. När man tittade då och hade frågat tyskar om hur de ser på sitt lands roll. Och kontentan var väl att tyskar generellt sett anser att man har hittat en bra jämvikt i den roll man ska spela i Europa och i världen. En särskild trend under de senaste åren har ju varit att man har minskat, så att det minskat förtroende för USA. Men skulle Joe Biden bli ny president, då tror jag den transatlantiska länken skulle stärkas. Men det finns kanske fortfarande en slags ambivalens i Tyskland över den roll man ska och kan spela. Ibland skulle jag väl säga att, även om jag verkligen förstår den tunga historiska bördan och ansvar som Tyskland har, att Tyskland nog skulle kunna ta en mer aktiv roll i vissa utrikespolitiska frågor. Och jag är säker på att du också minns när den tidigare polska utrikesministern Radek Sikorski sa att han är inte lika mycket rädd för tysk makt som han är rädd för avsaknaden av tysk makt. Det var ganska exceptionellt uttalande av en polsk utrikesminister. Så kanske Angela Merkel har ju varit rätt pådrivande för att Tyskland ska ta ett större ansvar i utrikespolitiken, exempelvis i Ukraina, som har varit med och varit väldigt aktiv där, och sett till Ryssland. Bara titta på hur hon har hanterat situationen med Alexei Navalny, som vi pratade om i ett tidigare avsnitt. Så det blir intressant om hennes efterträdare tar ytterligare steg framåt, och det finns ju vissa kandidater som jag tror skulle kunna, eller som vill se att Tyskland tar en mer pådrivande roll i exempel NATO-alliansen. Så det är någonting vi får följa framöver. Har du någon särskild spaning där?
Nej, inte mer än att det har varit intressant. Jag har rest runt väldigt mycket, framförallt tidigare på olika säkerhetskonferenser, haft mycket möten runt om i Europa med liksom fokus på europeisk säkerhet och europeisk utrikespolitik, och jag tycker det har varit väldigt intressant just att följa den här, liksom den tyska idén om att man behöver till stor del, man har kanske insett att man behöver ta ett större diplomatiskt ansvar inom Europa, samtidigt som man brottas med de här liksom historiska den här historiska medvetenheten. Och jag tycker att det har liksom varit väldigt tydligt i debatten. Zevlon, en sista fråga innan vi rundar av. Du beskriver ju enorma liksom diplomatiska utmaningar och väldigt omfattande förhandlingar under hela den här perioden som faktiskt ledde till Tysklands återförening. Och lite för att koppla an till det första temat vi hade idag, så måste jag ändå fråga, hade Tysklands återförening kunnat förhandlas fram via Zoom? Vad tror du?
Nej. Ich glaube es nicht, kan man säga.
Nej. Med det sagt, tack ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om 2 veckor, om inte tidigare, med en speciell gäst. Och vi ser fram emot att se er alla då.